Dagens tema, dagens predikan har en sån här rubrik. Då hade du bett honom. Man kan betona det lite olika så får man lite olika nyanser i betydelsen. Men då hade du bett honom i alla fall min tanke. När gör man det? Jo, när man har insett att det är någon som kan hjälpa så det kanske man inser att nu ska jag göra det. Texten är hämtad då från Johannes 4:10. Ska vi läsa på en gång. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. En gång till. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Om du hade vetat vad Guds gåva är, om du hade förstått vem det är som talar med dig, säger ju Jesus och den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Jag tror att det här är i ett koncentrat precis människans dilemma. Genom hela historien och på Jesu tid och idag. Människor, vi har svårt att veta vem Gud är. Allra svårast är det om man inte ens får höra om Gud. Vilket många människor fortfarande inte får. Och även om man får höra om Gud så kanske man inte vet ändå vem han är. Man känner inte honom. Och man vet inte vad han har för en gåva att ge. Så det är de här två sakerna som är hela mänsklighetens dilemma å ena sidan och hela mänsklighetens lösning. Det är att få veta vad är Guds gåva och vem är han som talar med oss. Och vad är Jesu lösning? Om du ber honom så ger han levande vatten. Vi har sjungit här om källan. Vi har den här begreppsvärlden klar. Vad Jesus talar om när han talar om levande vatten. Det är anden som blir en källa inom oss som vi redan har hört här idag. Och det här är ju på något sätt Jesu hela liksom liv. Det präglas av det här att han försöker berätta vem han är och vad som är Guds gåva. På många, många olika sätt försöker han demonstrera och berätta och visa och undervisa. Vem är Gud? Vem är han? Och vad är Guds gåva till människan? Och många människor får lära känna honom. Många får också ta emot gåvan. Det är inte fråga om det. Men många förstod det inte. Kunde inte ta emot det. Vi har ett annat sammanhang i Johannes 12. Som lite beskriver samma sak. Hans lärjungar förstod först inte detta. Det finns en del sådana saker i lärjungarnas resa med Jesus. De inte förstår vad han säger. De förstår inte vad han gör. Och vad det här nu ska betyda. Och vart det ska leda. Och här var det igen en situation. Johannes 12. Som en del genast vet vad det här handlar om. Och så står det så här. Att de förstod inte det här när det hände. Men när Jesus hade blivit förhärligad. Kom de ihåg att det var skrivet så om honom. Och att man hade gjort så för honom. Och det är ju naturligtvis också palmsöndagens scen eller händelser som vi här då beskriver i det sammanhanget som den här texten kommer. Vad var det de inte förstod? Vad var det de inte förstod när Jesus red in på en åsna eller åsninnas fåle och människor tog palmblad och vifta och jubla och sjöng hosianna eller ropa hosianna, bredde ut sina mantlar på marken för att hästen skulle, åsnan skulle gå på det. Ett hedersbetygelse, en ära som han ville visa Jesus då. Man behandlar honom som en kung kan man säga. Han fick ett kungligt mottagande. Vad var det då de inte förstod och inte kopplade ihop med? Jo, det var texten i Sakarja bok då, 9:9. Och där står det så här. Fröjda dig stort dotter Sion. Jubla dotter Jerusalem. Se din kung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna. På en åsninnas föl. Vem är han, frågar man i folkskarorna. Det blev sån uppståndelse kring det här med Jesu intågande till Jerusalem. Vem är den här? Jo, det är profeten. Man hade olika förklaringar. Under Jesu liv och verksamhet så var det många som undrar, vem är han? Och det här, varifrån kommer han? Och vad har han för auktoritet att säga och göra som han gör? Och när han då berättade vem han var, så det där, alltså, var det en del som tog emot det och en del som säger nej, det kan inte stämma det här. Men det var en stor fråga det här, vem är Jesus? Och här försökte han igen kommunicera, vem är han? Jo, han är kungen. Han är Israels kung, han är universums kung, han är mänsklighetens kung. Och han är alla deras som tror på honom, framförallt är han deras kung naturligtvis. Och han vill vara allas kung. Så han kommer och presenterar sig. En del förstod det här på något sätt. Vi förstår ju att av sammanhanget att det var många som väntade på att Israel skulle få en kung som skulle regera och skapa frid och välfärd och frihet från romarna och allt det här. Det finns med hela tiden i lärjungarnas resonemang och i många andras resonemang att visst var det det här jordiska kungen man drömde om. Och Jesus han bekräftar att han är en kung, men inte av den här världen naturligtvis då. Och det fick de också brottas med en lång tid innan de förstod att han menar vad han säger. Att han är kung, men inte en sån kung som ni har väntat er. Det är en mycket större kung. En mycket större kung. En jordisk kung, han har begränsad makt och begränsad tid. Men Jesus, han har obegränsad makt. Han säger, åt mig är given all makt. För evigt. Jag tycker det finns en så fantastiskt bra komprimerad beskrivning av vem Jesus är i Hebreerbrevet 1. Så det ska vi läsa här nu. Och där står det så här då i de tre första verserna. Hebreerbrevet 1. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Visst hade Gud uppenbara sig vem han är och vad han vill och hur han vill leda sitt folk genom Gamla testamentet. Och profeterna har kommit och talat både välsignelse och förbannelse kan man säga. Så att omvänd er till Gud, gå nära Gud, följ Guds bud och så vidare. Och så gjorde folket det en tid och sen så förföljde det igen. Och det var gång på gång. Och vi vet att det finns en lång uppräkning också här i Hebreerbrevet om alla profeterna som blev förföljda. Som fick lida svårt för att de talade Guds ord till folket. Och det här går igen genom hela historien. Också i kyrkohistorien som sagt. Finns det väldigt många människor som har talat Guds ord faktiskt. De har inte menat något illa. De har inte tagit till våld ens för att driva sin linje. Men de har talat ut Guds ord och för det har de fått lida förföljelse. Men som sagt, Gud har försökt tala på många sätt och många gånger och berätta vem han är och vad han vill och hur han vill vara en far och en herde och en frälsare och på allt sätt god fader till alla människor som kommer till honom. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son, alltså Jesus. Honom har han insatt som arvinge till allt och genom honom har han också skapat universum. Här får vi veta lite mer om Jesu väldiga makt. Vem han verkligen är. Han har skapat hela universum och nu har han talat till oss genom Jesus. Och varför är Jesus så viktig? Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Förstår ni? Att när vi ser Jesus, när vi lär känna Jesus, när vi lyssnar till Jesus genom att läsa vår bibel och ta till oss det här, så får vi lära känna Guds härlighet och hans väsens avbild. Alltså, genom Jesus så blir Gud uppenbarad för oss, eller hur? Det här är ett mäktigt ord och det säger någonting om hur stor Jesus är, hur stort hans välde är, hur stor hans kungamakt är. För det står ju faktiskt här också. Han är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Att du kunde komma hit idag, det är för att Jesus bär allt med sitt mäktiga ord. Han bär dig. Han bär allt. Han uppehåller livet. Han har en plan med alltihopa. Och han regerar som kung. För det står så här. Och sedan han hade fullbordat en rening från synderna. Påskens budskap. Och han tar alla synder på sig. Sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det ger lite perspektiv in i himlen. Som vi har hört om här. Eller hur? Fadern sitter, den allsmäktige, på sin tron. Och vid hans sida sitter sonen. Som han, fadern har gett all makt åt. Och Paulus säger att Jesus ska regera tills allt är honom underlagt. Det är den här Jesus som vi talar om. Vi talar inte bara om det lilla söta Jesusbarnet. Vi talar inte ens bara om den lidande frälsaren. Vilket är ett viktigt budskap naturligtvis. Men vi talar om den uppståndne kungen som har stigit upp till himlen och sitter vid faderns högra sida. Och där håller fullt på med att utöva sin makt för att rädda människor som vänder sig till honom. Det är en sån frälsare vi har. Det är sån Jesus är. Det är han. Och det här hade ju inte kvinnan vid Sykars brunn riktigt kunnat förstå. Hon hade inte ens hört talas om Jesus kanske. Eller kanske hon hade hört lite om honom, men ändå var hennes möte med honom ett mysterium först. Hon betraktade honom enbart som en judisk man. Och hon väntade sig ingenting speciellt gott av judiska män. För de hade beröringsskräck bokstavligen när det gällde samarier och ännu mera samaritiska kvinnor eller samariska kvinnor. De var ansedda som rituellt orena hela tiden. Så att man fick inte röra vid dem och inte röra vid någonting som de hade hållit i. Allra minst dricka ur deras vattenkärl. Och här kommer den judiske mannen och ber henne om vatten. Vilken presentation. Det är fantastiskt. Vilken Jesus som möter henne på ett sätt som hon inte alls hade väntat sig. Hon börjar ana att här är någonting annat, här är någonting mer i den här mannen. Och när han då avslöjar lite av sin makt, att han vet vad som händer i hennes liv och han kan tala in profetiskt i hennes liv, så börjar hon förstå att det här är ingen vanlig man. Det här är ingen vanlig judisk man heller. Det här är åtminstone en profet. Men då börjar han utvidga hennes perspektiv och får henne att förstå att det handlar inte om det hon har trott att var viktigt, som judarna säger att tillbe Gud i Jerusalem, eller som att göra som då samarierna säger att vi vill tillbe Gud på Gerizimberget. Vem har nu rätt? Vad ska man göra? Hur ska man göra för att Gud ska liksom bli glad? Och då säger han, det kommer en tid, den är den här. Den sanna tillbedjare ska tillbe Gud i ande och sanning. Och det har ingenting med Jerusalem att göra. Eller det har liksom inte på det sättet. Det måste inte vara där. Det kan också vara där. Och det måste inte vara på Gerizimberget. Men det kan också vara där. Var som helst där människor har tagit emot anden. Så kan man tillbe Gud i ande och sanning. Vilket perspektiv han öppnar för den här kvinnan. Som judiska, som lärjungarna inte skulle ha pratat med ens. De var ju och köpte mat i alla fall från byn och kom tillbaka och förundrade sig över att han talar med henne. Och så talar han inte bara med henne utan med hela byns folk som kommer ut tack vare hennes vittnesbörd. De får också en ny som att vi är inte förkastade av Gud fast vi är förkastade av judarna. Tänk vilket fantastiskt budskap när Jesus presenterar sig för samarierna. Jag är inte bara Israels kung. Jag är er kung. Jag är hela världens kung. Hon fick en liten ny som vem det är som pratar med henne. Vem det är som ber henne om vatten. Och vad är då Guds gåva? Vad är det här som han då också vill presentera för henne? Vad är Guds gåva? Och ni vet ju det här ganska bra naturligtvis. Men vi tänker på Guds gåva ganska, hur ska jag säga, ibland lite begränsat också. Vi tänker att Gud ger oss frid. Han ger oss glädje och han helar våra sår och han tröstar oss. Allt det är sant naturligtvis. Men det är inte det som är gåvan. Det är resultatet av gåvan, eller hur? Jesus säger då, försöker också presentera den här gåvan som Gud vill ge åt alla människor. Försöker han gång på gång presentera. När de kommer till honom för att få hälsa. De kommer till honom för att få mat. De kommer till honom för att liksom få befrielse från onda andar. Visst, allt det där är nödvändigt och bra och gott och fint. Men det är inte det som är gåvan egentligen. Det är ett resultat av gåvan. Jesus han försöker säga så här i Lukas 11 och 13. Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn. Det är ju ganska intressant, bara som en parentes här. Det är en väldigt intressant motsatsförhållande här, eller hur? Hur kan ni som är onda ge goda gåvor? Det är väl ändå lite trösterikt, eller hur? Att det finns liksom, Gud han liksom han ser både det ena och det andra. Det finns någonting, en strävan efter gott även i människor som han ändå definierar som onda i det här sammanhanget. Nåja, även vi försöker ge goda gåvor till våra barn, eller hur? Hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Allt det där andra goda är bra. Men allt hänger på att vi får ta emot den helige ande. Det är naturligtvis den stora gåvan som Gud vill ge. Det är den helige andes närvaro i våra liv. Allt det andra är liksom utflöden av det här. Att han är närvarande i våra liv. Så att vi är ute och cyklar om vi söker Guds frid och Guds glädje och Guds hjälp enbart. Och sen när vi får lite av det så säger vi, tack ska du ha, nu klarar jag mig igen. Då har vi ju förstås missförstått hela undervisningen som Jesus försöker ge. Han säger ju det på nytt sedan då i Lukas, Johannes 7 och 37. Som vi var inne på lite redan här i temat idag. Det här är temat idag. Om någon är törstig, kom till mig och drick, säger Jesus. Det ropar han ut i templet. Där den här höjd, den här liksom, hur ska man säga, fokus för judarnas tillbedja. Det var där man ville gå för att möta Gud. Och då står Jesus där och ropar. Om någon är törstig, så kan ni komma till mig. Det var ganska anspråksfullt, eller hur? Men om vi förstår det från det här perspektivet, han är världens skapare, han bär allting genom sitt ord och han är den som vill vara kung i alla människors liv. Då är templet en bra sak men en bisak. Genom ett uttryck för saker som är viktiga men inte det viktigaste. Och han försöker hjälpa dem att förstå det här. Den som tror på mig, säger han. Som skriften säger, ur hans innerste ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och det här sa han då om friden. Ja, han sa det om anden naturligtvis. Som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Det här är det fantastiska också med Jesu förhärligande. Det är bara nu så här lite spontant kommer med en reflektion. Alltså att när Jesus han ber att fan han ska förhärliga mig. Det var före korset. Här säger han har inte ännu blivit, här är också före korset. Han säger han har inte ännu blivit förhärligad. Så går han korsets väg. Dör. Uppstår. Och så kommer anden. Visserligen kan vi tänka att han blev förhärligad när han gick till himlen. Visserligen. Tror vi absolut att han var där i härlighet. Men jag tror att härligheten, förhärligandet här faktiskt är kopplat till just hans offerdöd. För vår skull. Det är höjden av förhärligande kan man säga. När man ger ut sitt liv för de andra. Och det möjliggjorde att anden skulle komma. Att anden skulle ges åt alla som trodde åt honom. En annan sak som är viktig att komma att se här tycker jag. För det här är ganska viktigt att förstå. Att Jesus ger anden åt alla som tror på honom. Det är inte liksom så här att han skulle ge det åt några som trodde på honom. De skulle få det som trodde på honom. Så det här är på något sätt också inbyggt ett löfte, en liksom definition om hur det här ska fungera. Hela Guds gåva är anden till oss. Och genom anden kommer allt det där andra. Det är i linje med sök först Guds rike, så ska allt det andra tillfalla er. Han säger igen så här då i apostelgärningarna, efter sin uppståndelse, efter sitt förhärligande, säger han, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Tänk er då vad Jesus hade välsignat lärjungarna så mycket. De hade fått så mycket välsignelse och både hopp och tro för framtiden och sen förtvivlan och missmod och rädsla i alla möjliga kombinationer. Men de hade ändå förstått vem Jesus var. För fadern hade uppenbarat det för dem. För Petrus först och främst. Att du är Messias, den levande Gudens son. Men de hade inte fått den helige ande ändå. De har fått många, många gåvor genom Jesus och genom den helige ande. Men de hade inte fått anden på det sättet som Jesus här beskriver. Men nu skulle det ske. Nu skulle det ske. Vi vet sedan att resten är historia. Sedan dess har helige ande mött med människor. Och människor har fått ta emot den helige ande. Och det har varit mycket motstånd mot den helige ande. För människan har svårt att ge över kontrollen och erkänna Jesus som kung, för man vill alltid vara lite kung själv också. Det här går ner på det personliga, det här går in i kyrkolivet, det här går in i samhället, att nu vill vi ändå veta bäst och nu vill vi ändå göra som vi själv tycker, eller hur? Det är någon som kan se sig i spegeln ibland och tänka att jag är nog en ganska bra kung eller dålig kung. Men i alla fall, jag har en tendens att ta makten tillbaks. Men det är ju därför vi läser Bibeln och Jesu undervisning. För att liksom förstå att vi behöver ödmjuka oss inför hans majestät, hans välde, hans kungamakt. Vem han är. Och så tar vi emot hans gåva som är den helige ande. Som blir den här källan som ger levande vatten, levande ord. Och jag tänker att det allmest grundläggande arbetet som anden gör i våra liv, det är ju att påminna oss om vad Jesus har sagt, eller hur? Att göra det levande. Att vi läser Bibeln med andens guidning. När han säger, läs det här. Titta, ser du det här? Förstår du det här? Tar du emot det här? Och när vi får dåliga tankar, när vi går vilse i våra tankar, då behöver vi igen göra som han ger uppmaningen till den samaritiska kvinnan. Om du nu känner till Guds gåva, om du vet vem han är som erbjuder den, be honom om den. Be att den helige ande får tala till dig. Be att den helige ande får ge dig instruktioner. Be att den helige ande får dela med dig det som du behöver också förmedla vidare till andra. Det är fantastiskt. Att vi är inbjudna till kung Jesus. Och kung Jesus säger, jag vill vara med er alla dagar. Och jag ger er den helige ande som är närvarande i era liv. Och genom den helige ande så kommer både fadern och jag att vara närvarande i era liv. Det är ett mysterium, det är över vårt förstånd hur det här går till. Men det är vad Jesus säger. Och det är det vi behöver ta in i vår vardag, i vår kamp och strid och vår glädje och vår sorg, eller hur? Det finns ingen annan väg än att vi förstår vem Jesus är, förstår vem Gud är lite mera. Och vi tar emot hans gåva som är den helige ande, som ger livet. Som, hur ska vi säga, förverkligar frälsningen som Jesus vann på Golgata i våra liv på riktigt. Det är genom den helige ande som frälsningen blir av i oss. Jesus har gjort det möjligt. Han har betalat priset. Han har tagit på sig all vår synd. Men segern över synden kommer genom den helige ande. Inte genom att vi bara vet det där, utan att den helige ande delar sitt liv, sin kraft, sin seger med oss. Jag vet inte hur jag kan säga det här ännu en gång till, eller ännu tydligare. Men Jesus är kungen. Han har all makt. Han har vunnit seger i skapelsen, över synden och djävulen och döden. Allt det där som plågar oss, eller hur? Och så inbjuder han oss in i sitt rike, där han är kung och där anden ger liv och kraft och glädje. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen, säger han. Och vi har ofta kraftbrist, eller hur? Både för vårt eget liv, allt det som utmanar våra egna liv, och ännu mera kraftlöshet när det gäller att tjäna i Guds rike och bli hans vittne på riktigt. Så vi behöver ju bara mer av den helige ande. Jag tror det var kanske också det vi på något vis var eniga om på ledardagarna i Närpes. Vi behöver mer av den helige ande i våra personliga liv och i våra gudstjänster, i vår församling, i vårt samhälle, i vår tid. Om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Och vi förstår genom den här berättelsen om kvinnan att även hon, det inte står att hon bad honom om vatten. Jo, det gjorde hon ju faktiskt. Men hon kanske ännu fortfarande lite tolkade konkret. Ge mig sånt vatten så jag aldrig behöver gå hit igen, sa hon. Men jag tror att slanten föll ner för henne och för folket i byn, många av dem. Att Jesus talade om ett annat vatten. Han talade om anden som de skulle få som trodde på honom. Jag tänker att det här är någonting vi behöver egentligen för det första leva i själva. Att när vi liksom har vår kamp och våra behov, så är det egentligen inte lösningen vi behöver be om. Vi behöver be om att den helige ande uppenbarar vad är Guds vilja i den här situationen. Jag tror att det där är en svår väg, en tuff väg att gå. Att lägga ner lite alla sina behov och sina andra åsikter om vad Gud borde göra. Och säga, vad vill du göra? Vad vill du berätta för mig att du tänker göra? Så att jag kan gå med dig. Och göra det som du vill. Och låta dig verka i mitt sammanhang så som du vill. För han vill ju hjälpa oss. Han vill ju förse oss med allt det goda. Men han vill komma först. Han vill vara kung. Han behöver vara kung. För annars funkar det inte. Så, vem är Jesus för dig? Har du förstått vad hans gåva är? Det är väl budskapet idag. Och hans löfte är det. Att om du ber honom, så ger han dig den helige ande i större mått. Och den helige ande, det var som Fredrik Martin då sa här, när han också lite försökte bena ut det här, att när du blir frälst, när du kommer till tro på Jesus, så får du den helige ande. Ja, men när den helige ande får dig, då blir du andedöpt. Det var en ganska bra definition och distinktion mellan att ha anden och bli frälst, alltså få det eviga livet, bli delaktig i det heliga livet. Men sen börjar det hända på riktigt saker när anden får komma in och bli, liksom, hur ska jag säga, förverkliga Jesu herravälde i våra liv. All right. Jag tror ni har förstått budskapet idag. Vem är han? Han är kungen. Vad är det han ger? Det är anden. And the rest is history. Ska vi be och tacka Herren. Och så får du naturligtvis be honom. Och han har lovat att han ska ge dig levande vatten. Tugga på det. Smaka på det. Tack Jesus Kristus att du har uppenbarat vem du är. Tack Jesus för att du är den högste, den största, den suveräne. Som sitter på tronen och regerar tills allt är underlagt dig. Och där det onda får ge vika, där det onda får erkänna sig besegrad. Tack för att du bjuder in oss in i ditt rike, in i ditt ljus, in i ditt herravälde. Så vi får vara med på den sidan där du regerar, där din godhet och din kärlek och din sanning och din frid och din glädje är liksom naturligt förekommande. Tack för att du har gett oss det här löftet att när vi ber dig om anden så får vi ta emot mer av andens närvaro i våra liv. Tack helige ande för att du bor i oss. Därför att vi tror på Jesus, på hans frälsning för oss. Och jag tackar dig helige ande för att du vill fortsätta att påminna oss om allt det här som Jesus har sagt och har lovat oss. Jag tackar dig för att du vill göra ordet till någonting som vi kan äta av och bli mätta av och bli starka av. Jag ber att vi ska kunna överlåta oss till Guds stora välde och vilja så att vi inte alltid har en lång agenda utan vi kommer inför dig med öppna sinnen och öppna hjärtan och börja lyssna in vad du säger till oss så att vi kan gå i takt med dig och följa dig. Herre, jag prisar dig för att du vill ge oss förstånd, Herre, att vi förstår vem du är och vad du ger oss. Tack helige ande för att du är den stora gåvan som räcker i all evighet för att ge oss liv tillsammans med Fadern och Sonen. Amen.